Hej och välkommen till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Och det är jag som är Mattias.
Då måste det ju vara jag som är Charlie då.
Det måste det vara.
Ja, ja, det känns så också.
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår sponsor, Compricer.
Ja, kärlek till Compricer. Vad kan vi säga om Compricer?
Att man kan ju jämföra nästan allt hos dem. Vilka dealer ska man göra? Vilka abonnemang ska man ha? Hur ska man tänka?
Ja, och inte bara jämföra, utan de hjälper ju faktiskt till. Det är ju inte bara någon logaritm där borta, utan det är faktiskt ett gäng människor som sitter och hjälper till. Jag fick ju mina bolån hjälpte mig till exempel där. En personlig kontaktperson där som ringde och fixade och löste upp det hela. Så att, vill man, om man tänker så här, det är mycket att göra och grejer. Så här, det finns människor som inte gör annat än löser de här grejerna. Mm. Compricer är ett sånt exempel.
Bra.
Kärlek till dem.
Kärlek till dem.
Hur är det med Mattias Andersson?
Det är mycket bra.
Vilken snygg skjorta du har idag. Det här är bra radio, va? Kommentera kläderna. Radio.
Jag letade ibland. Ja, men det kan ju vara kul att ha någon annorlunda. Eller så här, det är lätt. Jag har 10 skjortor som hänger längst fram.
Ja.
Och de, eller längst till vänster kanske man ska säga. Och det är de som alltid
roterar.
Pågår.
Just det.
Mm. Och sen så tänkte jag idag. Att idag ska jag väl vara lite...
Nu bara.
Nu kör jag.
Nu kör vi.
Så jag hittade en rutig silvrig med lite små lila inslag. Och insåg att den här skjortan... Jag vet inte om man ska skämmas nu eller inte. För jag tycker den ser ganska modern ut ändå.
Den
var en sponsskjorta som du och jag fick när vi i slutet när vi spelade in Lyxfällan.
Aha.
Den är alltså från 2010 eller 2009. Mm. Men använd en gång.
Den ser lite ut som en väldigt cool golfbyxa.
Ja, det kan man
kan
säga.
Man säga så här, rutig på det där liksom. Jädra var det många sträckrutig. Helt värdelös för tv. För den skulle ju göra det som fotografer
skulle krypa
i bild.
Ja. Så att det kanske var därför den bara användes en gång.
Ja,
sen bara
men den klär dig.
Ja, tack. Ja. Tack så mycket.
Ja, kanonbra.
Du vet vad som hände mig i fredags?
Nej. Jo. Hur ska jag veta vad som hände?
Ja, hur ska du kunna veta det?
Ja.
Men nu ska jag berätta något. Så. Mm. Då ringde det och så sa de, hej, det är från polisen. I Västberga. Och då tänkte jag, vad har jag gjort nu? Nej, det tänkte jag inte. Men då berättade de att då...
Vad mina barn gjort
kom nu? Kommer ihåg att i somras har varit min elcykel stulen?
Kommer jag ihåg det? Vi skulle ju gå med Christopher Reagan på stadsvandring och du kommer där och har precis blivit av med cykeln. Och var liksom...
Ja, det var då det var.
Ja, ja.
Så det är ganska exakt ett år sedan kan man säga.
Ja, ja. Typ.
Mm. Då försvann min cykel. Man gjorde inbrott i våran tvättstuga där cykeln stod låst med dubbla lås.
Väldigt konstigt.
Och sen var den borta. Och sen hade jag aldrig för mitt liv kunnat tro att jag skulle få syn på den där igen.
Nej.
Nej. Så ringde de i fredags och sa, nu har vi hittat din cykel. Och det här var strax innan 4, de stängde 4. Så att då tänkte jag, då får jag åka i måndags då.
Mm.
Och åker dit, och då är man ju nyfiken på hur ser cykeln ut?
Mm.
Alltså i vilket skick är den i?
Mm.
Men sen kom jag dit och sen var den cykelbar alltså. Alltså jag kände att den kanske ligger och diker och någon har hoppat på den eller någonting. Men den var liksom
fresh.
Åkbar. Men givetvis i sämre skick då. Men vet du
men då måste jag säga vad händer då? Kommentar på det är ju, vi var ju på fest veckan innan.
Mm.
Och då kom du på vad då?
En annan cykel.
Så du precis köpte en ny?
Nej, det var min frus cykel. Vi hade
två. Jag trodde det var så illa att du precis köpte en ny och så får du tillbaka
den. Nej, den hade vi ändå.
Så försökte jag olika en affärsöppning och få köpa en begagnad elcykel.
Men vet du vad som var grejen då?
Nej.
För då tänkte jag tänkte inte alls förrän jag kom dit. Och då tänkte jag, men vänta nu. Jag har ju fått ersättning för den här cykeln.
På försäkringen?
Ja. Och vet du vad som händer då?
Då är det
inte... Det är för jag drar den här långa historien. För jag tänker att det kan vara ganska intressant för lyssnarna att veta. För det var något som inte jag visste.
Nej, det vet inte. Ska du avslöja eller ska vi kolla om veckans gäst har koll på detta?
Ja, vi tar in... Ja, det har ju det. Hon har ju faktiskt hört hela den här historien. Precis nu. Härligt. Välkommen in, Kristina Söderberg.
Oj, ja. Vilken läskig introduktion. Jag satt och var jättenyfiken. Vad hände?
Vad hände? Och vad kan du tänka dig hände då?
Hur länge sedan var det? Jag lyssnade lite
det här var ett år sedan. Exakt ett år sedan faktiskt.
Ja, min spontana tanke var du fick nog betala tillbaka ersättningen från försäkringsbolaget. Men jag har faktiskt ingen aning. Berätta.
Nej, men det jag insåg när jag stod och när jag sa till polisen att hur ska jag göra nu då? Alltså, jag har ju fått ersättning för den här. Har du fått ersättning? Ja, då måste du kolla med försäkringsbolaget. För då är det ju så att försäkringsbolaget
äger cykeln.
Det är inte jag som äger cykeln.
Nej.
Så egentligen borde ju försäkringsbolaget åka dit. Mm. Eller det borde de inte. Det var ju bra att jag åkte dit. Mm. Men det som hände då, det är kanske olika från olika bolag. För polisen sa så här att Jo, men, nej, men det här, de brukar bara säga att de inte vill ha, de är inte intresserade så att du får. Men det beror lite på vilket bolag du har. Och mitt försäkringsbolag ringde jag och då sa de så här, ja men det här är ju vår cykel så att du får, vi får förhandla fram här vad du vill betala. Aha. Och då sa hon att antingen så förhandlar vi här och nu vad du vill ge och sen får vi se om jag kan köpa det. Eller så får du ta hem cykeln, du får vårt tillstånd. Så fick de skicka ett mejl som jag fick visa polisen att här, de hade skrivit att här, du, den här mannen får ta ut den här cykeln. Och då så kunde jag få ta hem den, titta, gå till en cykelverkstad och kolla vad skulle det kosta att få den här i skick. Och sen så skulle man kunna förhandla efter det. Men då kände jag så här, ja fast om vi inte kommer överens då och sen ska jag hålla på och lägga pengar på någon cykelverkstad som ska jag hålla på så här. Så att vi började, vi var ganska långt ifrån. Hon la ett bud och jag la ett mycket lägre bud. Och sen så enades vi där och då. Och sen fick jag ta med mig cykeln och åka.
Och så betalade du tillbaka det.
Och sen fick jag ett mail med en inbetalnings, alltså avir eller kontonummer, OCR-nummer. Betala in de här pengarna här.
Det du har betalt nu, var det mer eller mindre än vad du fick tillbaka på försäkringen?
Nej, jag har ju betalat klart mycket mindre. Annars hade jag ju inte gjort det.
Nej, så du har ändå gått plus på
att vara cykellös. Jag har gått plus ekonomiskt, men jag har ju en cykel i sämre skick.
Ja, och varit utan cykel ett år.
Dessutom, ja. Så att jag kan inte sitta och säga så här, åh, det var ju jättebra.
För
att
nej,
det
är ingen mening att uppmana folk till att stjäla din cykel igen här. För nej, det är bra affärer.
Nej, jag kommer inte köpa tillbaka den en gång till. Men sen var det också frågan då, för nu har den här varit stulen. Och då frågar jag försäkringsbolaget, men om den här blir stulen igen? Uppenbarligen var den ju stöldbegärlig. Så det är ju inte helt omöjligt att den blir stulen igen. Och då vill man ju veta så här, att den inte är värd det som jag kom fram till i den här förhandlingen.
Aha.
Att den var värd.
Här är lilla bokförings Mattias.
Men det här är intressant. Men då ska ni få veta. Ja, men vad tror ni gäller då? Om den blir stulen igen?
Ja, då tror jag det är det värdet.
Det värdet du köpte cykeln för. Som man gör en avskrivning på. Jag tror inte man kan värdera något högre än vad man har betalt för den.
Jo, då är det som att när vi börjar om då är det som att jag har cykeln och då förväntas den, att då förväntas jag har gjort ordning den i det skick som den alltid har varit.
Ah, okay.
Sen har den blivit ett år äldre så det blir åldersavdrag i alla fall och så vidare. Men nu anser de att nu är den fullvärd igen och nu gäller den på min hemförsäkring. För det är ramnummer. Ja, alltså det här visste inte jag.
Nej, men det är lärarigt.
Ja. Och jag fick tillbaka cykeln. Så nu, jag kom farandes på den här. Såg du inte när jag kom som ett skott?
Nej, du är ju alltid lite i sista minuten. Jag satt redan här inne och förberedde.
Sista minuten, man är 15 minuter innan.
När man säger att vi skulle träffas en halvtimme innan.
Aha, det sa vi väl inte. Ja, nu är vi här i alla fall.
Ja, men grattis.
Ja, tack. Vad
härligt.
Kristina, jättekul. Kristina, var roligt att se dig.
Ja, detsamma.
Tack för senast. Vi var ju faktiskt på fest hos dig.
Du har ju fyllt år.
Ja, jag har ju fyllt jämnt. Alltså.
Känns det någon skillnad på andra sidan liksom?
Nej.
Har du börjat med vattengympa, färdtjänst?
Ja, liksom, nej. Jag tycker väl kanske att förra jämna var lite mer skillnad. Men när
när du fyllde 20?
Ja, precis. Jag tycker nog att livet blir bara bättre och bättre. Så är det ju. Och jag tycker nog så här, efter den här festen där man fick lite hyllningstal och alla var där och firade, så känns livet bara ännu bättre. Det är fantastiskt.
Ja, du känner dig älskad.
Ja, jag känner mig väldigt älskad.
Ja. Ja.
Superfina vänner hade du.
Ja.
Har du.
Ja.
Det kan vi intyga. Ja, det var super nice.
Nu, det är inte det vi ska prata om.
Nej,
det har varit lite för trevligt här.
Ja, det har varit
ordning och reda.
Vad har vi för ämne idag?
Jag har en bra övergång. Det hände ju en katastrof på den här festen.
Ja.
Som vi kan kompensera
Pinsamt.
Här nu. Du höll tal och glömde att prata om...
Gud vad bra, nu får jag ännu ett medium och säga förlåt till mina barn.
Du glömde att tacka. Du tackade alla som var där.
Ja, jag ville ju presentera alla så alla visste vilka som var där. Och bara för att det blev liksom stoj och stå när jag presenterade min mamma och pappa och alla började applådera, så tittade jag liksom ner i mitt papper och såg liksom, missade mina barn som stod efter mina föräldrar. Så att det där kommer mina barn hold against me forever.
Så därför ska vi nu ägna ett helt avsnitt åt att prata om barn.
Exakt.
Och precis, och dina barn.
Dina barn. Det förlåt, här. Pontus och Klara.
Pontus och Klara, det här är ert avsnitt.
Ja, det är det.
Jättebra. Vi tänkte att vi skulle prata lite om barn då.
Precis.
Och ekonomi.
Yes.
Det här är ju, om jag påstår att det här är ett återkommande hett ämne. Håller du med om det? Du
som sitter... absolut med om det. Jag får faktiskt ganska mycket frågor från barn. Hur mycket ska jag få i månadspeng? Och varför får jag inte det? Och hur ska jag göra det? Och sånt där. Så det är ganska många barn också som skriver in till mig. Mm. Och faktiskt när jag satt och förberedde mig för det här så såg min dotter var en 15-åring får i månadspeng. Och det hade inte hon. Så nu har hon sagt att hon vill ha höjd månadspeng. Så det är bara att gå dit och... göra det.
Ja, men det här med månadspengen är speciellt. Vi har ju ägnat något program åt det här tidigare, men det är som du säger, det är alltid aktuellt. Och det händer grejer där. Och du har ju skrivit en bok på det här ämnet.
Jag har ju skrivit en bok på där vi ägnar ett helt kapitel. Jag tror att det är 68 sidor bara om månads- och veckopeng.
Ja, kan inte du ta över nu?
Men, så det ska bli roligt. Jag hoppas att det blir lite bråk idag, att vi är inte helt överens. Nej. Men liksom, tycker du att vi generellt sett är bra på det här med att ge våra barn en bra start i livet ekonomiskt? Eller är det ett överskattat område, ett underskattat område? Är det någonting vi måste fokusera mer på, fokusera mindre på? Det där är ju lite klurigt, tycker jag.
Ja, jag tycker vi är usla generellt. Mm. Jag tycker vi är usla på att lära barn om pengar och vi är usla på att ge dem. Jag tycker det är så viktigt, om man ger månadspeng, vilket man ska göra, det enda sättet att lära sig hantera pengar är att få hantera pengar. Mm. Men många ger månadspeng, men sen har de jättemycket åsikter om vad barnen gör med månadspengar. Och jag kan ju ibland bli galen när jag ser vad mina barn gör med sin månadspeng. Men jag tänker, enda sättet att lära sig är att de spenderar det på någon take away latte varje dag, har inga pengar kvar i slutet av månaden, kan inte gå på bio eller göra något annat med sina kompisar.
Och då är det absolut viktigaste här då, som de absolut flesta missar om man har kommit så här långt, att de inte går på bio då.
De inte sticker till de pengar.
För den klassiska här är ju det att man säger så här, nu får du barnbidraget, men då ska det räcka till kläder.
Ja.
Och så blir det november och så har de inte satt undan någon vinterjacka för de har köpt toppar hela sommaren. Och då säger man inte som förälder, ja, du får väl gaffatejpa duntäcket kring kroppen då. Det skiter väl jag. Vi sa ju, du ansvarar för kläder. Gå på second hand, köp en, sälj iPaden. Men, utan då blir man så här, ja men det är väl klart. Men då kan du, så hittar man på något töntig då. Att vi kan se det lite som en för tidig julklapp. Ja. Och sen så slutar sen med att de får lika mycket.
Men är det inte här också?
Du är ju hans pappa här, Mattias. Så det är dig vi pratar om.
Jag är ingen hönspappa. Men jag tror det jag upplever är svårt. Jag har precis gått från att vår dotter får haft månadspeng. Mm. Men sen har hon nu, hon är 14, ska fylla 15. Och nu har hon sagt att jag vill ha barnbidraget. Och sen ska jag sköta allt själv.
Ja.
Och då har jag ju känt här nu att vi inte hade pratat riktigt klart om vad som ska in. Vad betyder allt? När man går över, för jag har förstått att det är många som gör så här. Ja. Att man går över, först är det enkelt, man har en månadspeng. Och då är det exakt så här många pengar. Och då vet man att det här är till, det ska räcka till allt det där extra grejerna. Men föräldrarna står fortfarande för kläder. Men när de då säger det så här, jag vill ha hela barnbidraget och sen ska jag sköta alla kläder själv. Ja, fast förutom då kanske. Hur är det med vintersängerna?
Mm.
Ja, de kanske pappa ska betala.
Kolla, nu börjar
det. Och det är alltid pappa hon ringer till nämligen. För att jag är lite hönsig, jag håller med dig. Okay. Nej, men jag tror att det är ju viktigt att bara bestämma vad är det som ska ingå. För att det där kan man ju sitta i soffan och vara lite så här, men då får du faktiskt köpa kläder. Ja, det ska. Men det där, det håller ju inte riktigt. Jag tror att man måste vara ännu mer specifik om man gör en sån.
Jag håller med. Och det är också summan. Vad ska man få i månadspeng? Det har ju helt avhängigt på vad ska det räcka till. Köper vi månadskort på tunnelbanan? Betalar vi mobilen? Etc. Eller ska de betala det själva? Så det
Vem
beror
betalar
ju helt
språkresan?
På.
Vem betalar
konfirmationsresan?
Liksom, om man ska göra saker på sommaren?
Vem ska göra det där? Om vi ska vara lite konkreta här.
Vad tycker du, Kristina? Hur mycket ska man lämna över? Och när liksom?
Ja, den är ju rätt svår. Jag tycker vi har gjort så att vi betalar till exempel mobil och dyra kläder, det vill säga inte någon snygg märkeströja, men just gympaskor, vinterjacka, lite
gymnastikskor.
Gymnastikskor.
Som Charlie skulle säga.
Ja. Följetong.
Ja.
Som man sa på 60-talet. Och Charlie säger.
Ja. Ja. Och sen så betalar vi också det är handbollsläger och det är konfirmationsläger och sånt där. Och det vi betalar på de lägerna till exempel är mat. Det vill säga om det inte ingår lunch som man ska med sig mat. Men fick pengar får de fixa själv. Så vi har väl inte varit i detalj, vi har inte skrivit en lång lista exakt vad som ska ingå. Men ändå så att de förstår att ett biobesök kommer inte betalas om du inte har pengar kvar.
Men drömmen vore väl att man lämnar över, så fort de är mogna lämnar över så mycket det bara går. Så att de får många chanser att lyckas och många chanser att misslyckas. Ja. Att man vill ju försätta sina barn, påstår jag nu då, det här får ni påstå emot om ni vill, i en situation där de alltid har lite tuffare utmaning än vad de klarar av. Så att de växer i det.
Ja.
Jag har ett exempel när Primus har matdag. Det vill säga att han lagar mat, han har kokböcker, han tycker det är kul. Och då det steget vi har tagit nu, det är att han går och handlar ingredienserna själv. Jag är inte längre ansvarig för att handla ingredienserna, utan han skriver en lista, sen följer jag med och drar kortet. Men regeln är, han får inte prata med mig i affären. Han får inte vara så här, var är mjölken, hur många ägg ska jag ha? Utan då får han göra det. Så går han och frågar personalen, var hittar man liksom laktosfri mjölk någonstans och sådana saker. Och sen pratar vi efteråt om, liksom, gick det bra? Och tittar han på mig så här, ska jag köpa godis också? Liksom? Det så här, du bestämmer själv, du får förklara din inköp när du kommer hem. Och sen gör han saker, så kommer han hem och så får han visa vad han har köpt. Och då hamnar vi liksom så här, men det där gick ju bra, eller? Det är väl klart, det är lördag. Det låter inget konstigt att du gjorde det liksom. Men nu är jag ju sugen på, är det kanske till och med så, han är 10 då. Är det kanske till och med så att vi skulle experimentera med att höja hans veckopeng, så att han dessutom betalar matdagen med sin veckopeng, så det finns ett incitament för honom att laga mat. Nu försöker han ju bara laga mat som han tycker är gott. Kan vi ha pizza, kan vi ha liksom så här chicken fingers, liksom, kan vi, du vet, det är dubbelfriterat paner, liksom, det är inte någon avokadosallad direkt på hans dagar. Men det hade varit coolt att se, vad händer om en 10-åring, liksom, jag kan uppa hans veckopeng med typ 400 kronor i veckan, men då ska han också, liksom, då ska det räcka till att köpa mat för en dag i veckan.
Mm. Det är ju jättespännande, coolt, för troligtvis kommer det bli billigare middagar.
Ja, eller åtminstone tror jag att han kommer börja... Första så kommer det hända att han kommer börja läsa prislapparna, vilket han aldrig gör förstås. Och nästa nivå kanske att han skulle börja läsa kanske jämförpriser och konstatera liksom så här, vad är kilopriset?
Men hur mycket för han? Han är 10. Har han en egen månadspeng?
Han har en veckopeng som han får på en app. Så att vi har en sån där vi för över på en app pengar som egentligen inte är... Det är inte ett konto, utan det är ju bara ett sätt för honom att se i mobilen hur mycket pengar han har. Mm. Så när han säger så här, nu vill jag köpa det här spelet till min Nintendo Switch. Då är det så här, har jag pengar till det? Ja, men du får väl gå in och kolla. Och sen är han ute på nätet och jämför priser och säger, den här går det att köpa.
Och köper han, då köper ni och drar
då bort pengar vi, från appen. Och sen så bara drar vi bort pengar från appen. Ja. Mm. Mm. Och sen har han uppgifter som man kan, liksom, när han sköter sina uppgifter där så har han en bonus på det. Men han har ju inte mycket, han har ju typ så här 20 spänn i veckan.
Och hur är det med Klara då? Hur gammal är hon?
Hon är 14.
Det är samma som Elin då.
Ja, hon har 450 då, och enligt den här listan som jag drog fram så har genomsnittet 500.
Aj, hoppas att inte Elin lyssnar på den här.
Nej. Sen dessutom kan man se då att de flesta betalar... de betalar en 15-åring då får 500 kronor i månadspeng. Sen får pengar vid behov, får de i genomsnitt 200 kronor. Och pengar mot prestation, 300 kronor. Mm. Och hon var ju jättenyfiken igår, vad det prestation, vad kan jag göra för att få 300 kronor? Men det har jag ju sagt många gånger, det finns alla möjliga grejer vi kan göra.
Men har hon börjat prata med dig om barnbidraget än?
Ja, det har hon. Och då sa jag att du får jättegärna barnbidraget, men då köper inte vi kläder. Och då insåg hon ganska snabbt att det skulle vara en dålig deal för henne.
För att Elin började ju precis nyligen, det är bara ett par, tre månader sedan som hon nu har fått. Men då går ju hon in på nätet och hittar otroligt billiga kläder. Det är ju fascinerande hur mycket kläder hon kan köpa hem för en tusenlapp. Alltså det är alltid det reor och det är liksom allt från toppar till hoodies.
Och det är ju skitbra. Det är
så bra.
Och så kommer hon hem och sen så kanske nästa steg då när man har gjort ett år, det man inser, men vad fan, de här går ju sönder på 10 minuter. Det här är ju skit. Och då helt plötsligt börjar man ställa kvalitet mot pengar, mot så här, du vet, snacka om att utveckla sitt ekonomiska tänkande jämfört med att pappa ska sitta där med en jävla Excel-ark och försöka förklara ekonomi. Det här är ju ekonomi.
Men då vill jag ändå bara säga att man måste göra upp bara tydligt vad ingår i de här med kläderna. Exakt. För då säger jag så här, ja, då får du köpa kläder, absolut. Men då kommer ju alltid det som vi har som exempel, det är vintersängerna som är svårt kanske att få ihop. För de vill man kanske ska vara, det är svårt att hitta för bra vintersängar för 200 spänn. Men bara man gör upp det så att man är överens. Det
då ska jag komma med ett råd här. Då. Rakt i boken. Gör ditt barn rikt.
Ja. Har du skrivit en bok om barn?
Jag har skrivit en bok om hur man gör barn. Nej, hur man ser till att de har ett bra ekonomiskt tänkande och mycket pengar. Men där hade vi ett exempel när vi intervjuade en person. Han hade som regel med sin son att han fick månadspeng. Men han fick inte nästan månadspeng förrän han hade lämnat en ekonomisk redovisning för föregående månads. Och där föräldrarna inte hade någon inblandning i vad pengarna hade gått till. Men däremot skulle varje krona vara redovisad. Så att,
bara för att få känna vad
det är. Det låter ju suveränt att säga så här mycket fick jag har köpt för så här mycket har jag köpt det, så här mycket har jag köpt det. Och så konstaterar han, men de här summorna stämmer ju inte. Det är 12 kronor som fattas här. Får du gå tillbaka och berätta för mig?
Det där kan ju vara lite också så här, som jag, där är jag lite inne på så här ändå. Jag skulle inte vilja, alltså där kommer man ju in på vart går skillnaden på hur mycket man ska lägga sig i. Alltså,
ja, men man behöver inte lägga sig i alls, men man kan ju träna dem i att ha koll nog att redovisa. Jag bara tyckte det var en cool modell och en cool tanke. Och då kan man ju lämna över ännu mer ansvar, för att man kan som förälder, utan att lägga sig i, ställa frågor. Man kan ställa så här, här finns det 20 kronor kvar på kontot. Ligger det i linje med din plan för vinterkläder? Liksom? Vinterkläder, det har jag nog ingen plan för.
Ligger okay, det bara i linje med din plan? Är det så du pratar med
Primus? Så pratar jag med mina barn. Jag frågade min son häromdagen, det här är typiskt att man fattar att han är min son. Så säger jag, Primus, jag hittade ett äpple i din väska. Han bara, ja, men du får ju med ett äpple varje dag. Äter du inte det i skolan? Liksom? Sen så här är det, pappa. Vissa dagar prioriterar jag alla projekt framför min egen hälsa, du vet. Och säga, jag vet precis vad du menar. Det är liksom inget mer snack om.
Ja, nästa gång är en likviditetsbudget för varje månad på året.
Ja. Jag gillar det. Ja. Jag gillar det. Men du, kan vi prata någonting om sekvensen här? När ska man börja med veckopeng? När ska man gå från veckopeng till månadspeng? När ska man gå från månadspeng till liksom utökat ekonomiskt ansvar? När ska man börja betala hemma? Ge mig liksom
spreadsheetet. Jag tror att det handlar ju så mycket om hur barnet är, hur ansvarsfull och så. Men jag tycker man ska börja, jag menar, så fort de kan prata eller så fort de kan gå eller någonting. Så fort de kan gå och lämna en peng någonstans och köpa något eller göra något, så ska man börja ge dem pengar. För det handlar inte så mycket om att de ska köpa saker själva och hur mycket de får etc. Det är att de ska börja förstå vad pengar är.
Mm.
Så att börja prata supertidigt, berätta och inte ljuga. Jag hör ju många som säger så här, nej, mamma har slut på pengar, du kan inte få något godis. Oh. Man måste vara ärlig och säga nej, mamma har inte slut på pengar, men det här och det här ska betalas och därför ska vi inte köpa. Så var ärlig, prata mycket om det. Och det är därför jag tror att vi är dåliga, för vi är generellt ganska dåliga på att hantera pengar.
Håller med. Första tipset på hur man gör med en 4-åring för att de ska bli rika när de blir vuxna. Se till att de får en lustfylld relation till pengar.
Ja.
Att de associerar pengar med bulle, med godis, med serietidning. Att de känner liksom så här, nu går jag och handlar det här. Om man kan få en lustfylld relation till pengar, det tror jag är. Det är första stadiet innan man ska börja. Det värsta jag kan tänka mig, det är när man får pengar från mormor, morfar, farmor och farfar. Så är det någon förälder där, sliter de händerna och säger, de här ska vi lägga i sparbössan så att de inte försvinner. Ja. Så att man lär barn redan från början att pengar är farligt. Man kan tappa bort dem, de kommer att försvinna. Det är lika bra att jag inte ser dem. Nej. Förstår hur kul den personen har deklarerat 20 år senare. Liksom.
Jag kommer ihåg vårt andra avsnitt när vi hade Alex Schulman. Var alltså, hur många, avsnitt 2 helt enkelt.
Jaha,
han pratade, och jag menar, alltså, när han pratade om det här med att vill jag minnas att det var så, kan ha fel nu. Men när han pratade om att hans föräldrar sa, vi har inte råd. Att hela tiden få höra att vi har inte råd. Istället för att säga att det där borde du inte ha. Eller det är meningslöst.
Eller, vi prioriterar det här. Det är det här vi vill göra istället.
Vi väljer bort det här. Mm. Därför, men att inte behöva hela tiden få höra de där orden att man inte har råd. Mm. För det ger ju ingenting. Det är ju en ganska dålig bortförklaring.
Verkligen. Nej, jag åkte med till New York med min son för några år sedan. Och då, när han var yngre. Och då sa jag till honom så här tydligt att okej, vi kan bo på det här fina hotellet, så här lite lyxigt hotell. Då kan vi inte åka helikopter över Manhattan. Men så kan vi bo på det här hotellet, det är mycket billigare och ligger längre bort, men då kan vi åka helikopter. Och jag menar, den där helikopterturen och hotellet blev ju, han valde ju det förstås, blev ju liksom, vi gick runt och sa hur mysigt hotellet var, för vi visste att på grund av att vi bodde i det här lite sunkare hotellet så fick vi åka helikopter. Mm. Så det blev en sån här positiv signal istället för att jag skulle sagt vi har inte råd att bo på ett fint hotell. Mm. Och sen åkte vi helikopter. Så att de får vara med och förstå att liksom, visst, vi kan bo på det här lyxiga hotellet, men då kan vi vara borta en natt. Eller så kan vi bo en hel vecka om vi åker till det här. Så att man förstår liksom.
Och när börjar, bra, så, där, så tidigt som möjligt bara.
Så tidigt som möjligt, så fort som möjligt, hela tiden.
Ja. Och när växlar man upp till månadspeng från? Nu har jag ju en 10-åring, vi är fortfarande på veckopeng.
Jag tror att det börjar bli dags, för han låter ju ganska insatt också. Så att för ju längre tid de har att hushålla på det, ju fortare kommer det ta slut. Så då kanske han får 2 veckor när han inte har en enda krona. Och det är ju jättelärorikt.
Mm.
Att klara sig 2 dagar är inte så jobbigt.
Och sen måste man ju också vara beredd att ta de här dealerna. Jag tycker det är jättebra, men man måste också vara beredd att ta det här. Jag minns att jag hade lust att säga, antingen så åker vi hit, och sen så, för vi var inne på precis samma grej. Men då kommer vi faktiskt bo på en camping och bo i ett tält.
Men du vill ju inte bo på
Nej, det var det som var, och det var därför jag bet mig i tungan och inte sa det heller. För man måste ju också vara beredd att ta alternativ. Om man erbjuder 2 alternativ, även om du nu var sugen och åker helikopter, så det är ju viktigt att man någonstans står upp för de dealer man har föreslagit.
Ja, det är jätteviktigt. För det är lätt att tänka igenom.
Mm. Ja, bra. Mm. Så månadspeng någonstans. När började du då?
Ja, undrar om det kanske var... Nej, jag tror att det var före 10.
Före 10?
Jag tror faktiskt.
Ligga efter.
Fast jag är osäker. Ja. Jag kommer inte ihåg.
För man måste ju också ha något konsekvenstänkande som täcker sig över en månad. Man måste ju ändå ha en... liksom en sportmössa att förstå vad, ja, liksom, hur lång en månad är.
Absolut.
Eller? Ja, ja. Ja, okej. Okay. Och när tycker du att man växlar upp då till så här, nu får du ett ansvar för kläder och liksom inte bara, det här är pengar som ska räcka till godis och spel. Liksom.
Ja, och det tycker jag också egentligen så fort, alltså om de efterfrågar det, nu efterfrågar min dotter det också, men då säger jag, det är ju helt okej, okay, men då kommer det se ut så här och då valde hon bort det just nu. Mm. Men jag tycker också det så fort de efterfrågar det kan man väl prova. Men det är självklart, hur har det sett ut innan? Kan personen, barnet i fråga, köpa egna kläder? Vet de hur det funkar? Och liksom, man får ju förbereda lite så att de har lite koll. Så att,
Men hur är det nu då? Du är ju skild. Det är ju viktigt där, tänker jag. Är det svårt? Nu kommer frågan. Jag tänker medan jag pratar och då blir jag säga mycket saker samtidigt. Är det svårt att komma överens med ditt ex om hur givmild man ska vara? Det kan ju vara lätt kanske att man vill vara lite extra schysst därför att...
Ja, man hör ju det där att det ska vara bra för eller en del barn tycker att de får mer presenter om man har skilda föräldrar och sånt där. Vi har inga problem. Det kan säkert vara svårt, för att även om man är gift så har man ju ofta olika syn på ekonomi och kanske är olika givmild, och sen om man dessutom då inte ses så ofta och bor varannan vecka så kan det bli svårt. Men vi har inget svårt med det, utan vi har bestämt att vi pratar om det, vi betalar ut månadspengar från ett gemensamt konto som vi har. Vi har också ett gemensamt konto där vi drar dyra kläder som barnen, alltså kläder som de behöver sig. Så att man får nog anstränga sig lite extra som skild, helt klart. Men vi kommer bra överens. Vi pratar mycket om det. Mm. Och det är viktigt, tror jag, mot barnen. Så att, sen är det självklart så att jag kanske köper mer kläder till dem och de kanske går ut mer och äter eller någonting. Man har ju olika saker man lägger pengar på.
Men du, de här siffrorna, vi har återkopplat till dem ändå. Det var lite intressant. Du säger så här, är det här ett snitt, de siffrorna du
nämner? Ja, det här är ett snitt, precis.
Och i ålder då? Kan du inte dra vad...
Får vi tabellen?
10-åring då, din son Charlie. 120 kronor i månaden.
I månaden.
Men det här är ju det intressanta som vi nu försöker. Pengar vid behov 50. Det är ganska mycket, nästan hälften. Mm. Och pengar mot prestation 100. Mm. Och det har man ju sagt också, studier har visat att man ska ju få en månadspeng och så ska man ha ett visst uppdrag hemma, bädda sängen eller tömma diskmaskinen eller vad det är. Och det ska inte liksom egentligen vara, det ska inte hänga ihop, utan det ska vara så, du får en månadspeng för du måste ha pengar för du behöver göra saker. Och sen hjälps vi åt hemma, alla har sina uppgifter. Sen kan man ju ha så här, vill du städa hela huset en gång i veckan eller vill du klippa gräset eller vill du göra något, gå ut med hunden varje dag, att man får extra uppgifter som man får betalt för. Men det är ganska viktigt att man inte får betalt för allt man gör hemma, för då fattar man inte heller att det är något gemensamt.
En del bör betala för att de ska göra läxorna, det är ju som så här, hur ska det livet funka
sen? Det är helt galet,
liksom.
Ja.
Jag var på en, jag har ju en hockeyfärsa där man har hört, där man inte har hört där, det finns inte. Men där var det en som sa, du får 100 spänn per mål, grabben.
Ja, det har jag hört också. Ja. Alltså herregud.
Det är ju så sjukt. Så att,
prestationen.
Ja, så sjukt, så sjukt. Ja, nej, men så där, ja, men jag tycker det är jätteviktigt. Jag tycker ju att våra barn har aldrig fått extra för att de gör saker hemma. Det ska vara någonting verkligen utöver det vanliga i så fall. Men det tror jag är viktigt att man visar att diskmaskinen hjälps vi åt med. Man bäddar sängen och sådär. Men det får man väl göra då. Men, så man, där tycker jag man ska, den här extra prestationen tycker jag ska vara någonting som verkligen är en extra
en
prestation.
Extra, inte någonting lite som ett extra jobb på något sätt.
Ja, precis.
Ja. Jag håller med.
Då är vi överens.
När går vi upp?
Ja, det går ju upp varje år. Då, men sen kommer vi upp till 15 då, som min dotter. Och då har vi 500 kronor. 200 vid behov och 300 mot prestation.
Men den här vid behov, den är vi överens om att den vill vi inte ens att den ska finnas.
Nej. Jag ger ju mina barn vid behov ibland när det är typ... Jag ska inte äta hemma idag. Vi ska, jag kan ibland ge pengar för att de ska äta. Du vet, vi ska gå ut och äta pizza eller något sånt där. Just när de är, och då, men då försöker jag sätta det i relation med, okej, då behöver inte jag laga mat till dig ikväll. Då kan du få så här. Men inte för ofta, för att då kommer de gå ut och äta hela tiden. Men ja, så ser det ut. Och sen har vi då, när man kommer upp, man kan se att det blir i åldern 17 får de flesta studiebidraget. Det där ändras. Och så var det faktiskt med min son fick vi 16.
Men fick han då fick han inte längre månadspengen, utan då var det studiebidraget.
Det var studiebidraget.
Inte månadspengen.
Och nej, och då han att många av hans kompisar fick. Det var väldigt
det är jag frågar, för jag har hört samma saker hemma.
Men det är klart att det låter så hemma. Alla andra får.
Exakt.
Skulle alla föräldrar gått på vad alla andra får, då skulle de ju få dricka sprit vid 12 års ålder och vara ute till midnatt och få 1000 spänn om dagen. Liksom det kan vi inte gå på.
Nej, det kan vi inte.
Men du, nu börjar vi. Vi är ju mitt i sommar här och barn har ju tendens att inte flytta hemifrån när de är 17 nu för tiden, utan de finns kvar länge.
Ja.
Det är många föräldrar som sitter med en sommarjobbare som kommer hem och luktar svett på kvällarna. Hur förhåller vi oss till det? Ska man betala hemma när man börjar tjäna pengar?
Ja. Det är intressant. Jag tycker ju att det absolut viktigaste är ju att få ut dem att sommarjobba. Det är ju helt, det är ju grymt. Det är ju sån lärorikt erfarenhet och de tjänar pengar.
Men om man sitter som förälder nu och känner så här, ja men liksom Totte har ju varit så duktig och kämpat i skolan hela året. Ska inte han kunna få sommarlov och som jag hade varit ute och bada och segla? Ska han behöva stå där i någon fabrik och liksom packa ägg?
Det är klart han ska packa ägg. Han behöver inte göra hela sommaren. Några veckor. Mm. En vecka, två veckor, tre veckor. Han har ju 10 eller 11 veckors semester. Så jag tycker det är jätteviktigt att man ut så fort som möjligt. Och man får ju peppa barnen lite att söka jobb. För det är klart att de hellre glider hemma. Mm. Och då är det ju lättare att peppa dem om de fattar att de får behålla alla pengarna själv. Men jag tycker att man redan tidigt kan prata om det och att de får betala en liten summa. Det behöver inte vara självklart. Om du själv har svårt ekonomiskt så är det ju viktigt att de kanske hjälper.
Men nu pratar vi ur ett pedagogiskt perspektiv.
Och då tycker jag att en liten peng för att visa att nu tjänar jag egna pengar och då får jag hjälpa till lite hemma. Men jag tycker det absolut viktigaste är att få ut dem.
Och då är det också viktigt då, om man ska säga så här, det bästa sättet att få ut barnen på sommarjobb, det är väl se till att man har gett dem under året så pass lite pengar
att de inser
själva. Ska jag kunna åka och göra det roliga som jag vill göra i sommar,
exakt,
då behöver jag hitta ett sätt att finansiera det.
Men då skulle jag vilja få ett råd av dig då, Kristina. För jag sitter i ett läge nu att min son går ur gymnasiet och ska börja på högskolan. Och har jobb, han jobbar extra.
Yes.
Och ska sommarjobba lite extra också. Men från augusti, eller från 1 september, då börjar han ju på högskolan.
Ja, med studielån och studiebidrag.
Ja, precis. Om det nu är så att han behöver det, eller hur han ska jobba. Men, och han har ju inga planer på att flytta, och han ska gå här i Stockholm på högskolan. Och där är ju vi så där då. Men den idén vi har, det är att han får mat och husrum, men ingenting annat.
Tycker jag,
är det rimligt?
Ja, det är givmilt om vi säger så. Han får ju bo hemma, han får helt det gratis. Skulle han flytta skulle han ju ha många tusen lappar som han måste betala. Så han kommer ju kunna leva gott om han tar studielån. Då kanske han kan ta lite mindre för att han får bo hemma.
Det är någonstans där som vi tänker att det vi kan bidra med här. Vi har ju lägenheten och vi har utrymmet. Ja. Vi har så, och det passar ju också väldigt bra som han har planer på att gå här i stan.
Ja.
Men det skulle kännas jättekonstigt ändå, tycker jag. Och så här, vad är hyran då? Hade han jobbat här var det helt annan sak.
Ja.
Men i och med att han ska gå i skolan och då är det möjligt kan sänka sitt studielån istället.
Det man skulle kunna göra, som jag har haft vänner som gör, det är att de tar ut 2000 kronor. Eller han får betala 2000 kronor i månaden för mat och husrum och sånt. Men det sätts in på ett konto som är vikt för honom tills när han ska flytta hemifrån. Så att han ser att, så att han liksom spar till sig själv, men att han inte kan röra dem.
Mm. Det är ju jäkligt smart. Ha en peng som man redan från början, så att det finns
det
ett flytta hemifrån
tuffare, incitament. Men, ja, precis. Man känner att man betalar, för nu får man egna pengar och sen så spar man lite.
Men är det inte dumt att det blir ett studielån då? Att han måste
studielån liksom är ju bra ändå. Alltså.
Ja, för att man kan slippa ha lån och istället
istället ta ett bolån när han ska flytta hem.
Nu håller på att curla. Han behöver ju förr eller senare fatta hur lån funkar och sådana saker. Och ska han,
ja, men det fattar
han redan. Sitter han i en takvåning på Söder, kommer han aldrig skaffa sig en etta i Vällingby för att komma igång. Liksom. Men man måste ju börja med en etta i Vällingby.
Men vi glider ju osökt
alla kids säger
in
att man kan inte, man finns inga bostäder. Det finns det väl visst det. Norrtälje finns det väl bostäder.
Ja, men jag har ingen lust att, alltså, så här, om han nu har ett rum. Han har ju ett rum redan.
Ja.
Så har jag ju ingen lust att mota ut honom till en etta till Vällingby.
Jo, poddstudio.
Ja, nej men det är så här. Du är ganska tuff, men vi ska se hur det blir.
Nej, men Mattias, så här. Ja, jag håller ju med dig. Det är klart att det är så. Du har ju helt rätt. Det är klart att du inte vill det. Men det är inte bara frågan om vad du vill, vad du tycker är mysigt. Frågan är, hur hjälper du din son att få den bästa starten i livet. Och att hjälpa dem med grejer är inte nödvändigtvis det som är den bästa starten. Att de får kämpa, att de får visa att de har klarat det. Så tänker jag. Fan, jag kan ju laga mat 7 dagar i veckan. Jag ska väl inte Primus behöva ta från sin lediga dag när han ska åka och hoja med kompisar.
Nej, men så är det, nej, men, nej, men så är det ju inte varit. Och i det här fallet då, så jobbar ju sonen extra. Att ta alla pass han kan för att göra det. Och han betalar ju i allt själv. Alltså alla kläder och sånt där. Och som jag sa, det enda han... Vi kommer inte skjuta till någonting alls. Förutom mat och husrum. Alltså den mat vi äter. Men vi kommer inte liksom så här, nu kan du sticka iväg och köpa något ut. Utan det blir ju, får ju rätta sig i våra liksom.
Men du, 500 kronor i månaden kanske som ni spar på ett konto som man kan ha sen. Bara för grejen.
Mm. Ja, bra. Nej, och det är lätt att bli hönsig, men det är ens egna barn vi pratar om.
Ja,
alltså.
Ja, det,
och jag menar, jag tycker nog så att jag var lite tuffare och hade tydligare regler när barnen var mindre, som Primus som är 10. Då tyckte jag nog att jag var så här, ja, men vi var väldigt duktiga på det här. Men sen så blir de ju, ja, men sen är det ju också ett steg att de ska flytta. Och det där är ju svårt. Och det är ju en grej vi kommer in på här
precis,
nu.
Precis, det har ju precis kommit en studie där man kan se att 1 av 4 unga som köper bostäder idag har hjälp av sina föräldrar med kontantinsatsen. Och sen dessutom så en studie som Skandia har gjort som visar att i 13 av 25 städer i Sverige kan du inte som 28-åring med fast arbete, och då har de räknat på en ingångslön som en ingenjör har, och du har kontantinsatsen, kontant eller har det, så får du inte låna. Du kan inte köpa lägenhet, du kan inte köpa en etta i 13 av 25 största städerna i Sverige trots att du har kontantinsats, för att det är så hårda krav. Det är ju ett stort problem.
Vi hade ju Arturo här från Swedbank för ett tag sedan. Han hävdade ju motsatsen att ja, i Stockholm och Göteborg då kan det vara problem med en normal liksom, ingångslön att få till det. Men i andra städer sen, så är det faktiskt möjligt om man inte tittar explicit.
Han var här innan rapporten kom. Ringa honom.
Ja, men hur ska man tänka här då?
Ja, alltså... Bostadsmarknaden är ju så svår. Det kan ju inget vi kan påverka. Utan det måste ju till några typ... Det är viktigt för samhället och viktigt för en individ att man kan flytta dit jobben finns. Annars kommer Sverige inte utvecklas. Men det är inget vi kan lösa, det är inget man själv kan lösa. Så att spara ihop, om det ändå är svårt att köpa en etta när du går ut skolan, om du har ingång, alltså pengarna som du måste, kontantinsatsen. Så det är ju superviktigt att börja spara.
Men vad är det som sätter stopp då? Bara för att lyssna här nu, så vi är med här nu. Alltså, om man har kontantinsatsen på 15%.
Efter finanskrisen så ansåg man ju att skuldsättningen, hushållens skuldsättning var det absolut farligaste. Och då införde man ju då att man måste lägga in 15% när man köper en bostad av bostadens värde. Och sen så måste man 2 amorteringskrav som togs in. Och de 2 amorteringskraven resulterar i att banken säger nej. För de räknar på att du ska klara en 7% i ränta och så den amorteringen som du åker på. Och de flesta då unga kommer åka på båda amorteringskraven, så de kommer få amortera 3% av bolånebeloppet.
Men ska man köpa en bostad om man inte har råd att amortera 3%? Alltså,
problemet är ju att det finns inga hyresrätter heller. Det är otroligt svårt. Det är väldigt svårt. Och hittar man en hyresrätt i andra hand, då betalar man ännu mer.
Absolut.
Så att det är ju ett dilemma. Så att jag tror ju att på något sätt måste liksom politikerna skapa något bospar för unga på något sätt som kan hjälpa. Eller att man under vissa perioder kan få dispens från amorteringskravet. För att många, de som har råd också, de sitter ju och amorterar och kan inte spara till någon buffert, kan inte börja spara till pensionen etc. Och det kanske är viktigare än att just nu amortera. Så att, ja.
Men tycker du att man som förälder då har någon skyldighet? Det här är ju, säg att man bor i, ja, men jag bor ju i Stockholm nu, när jag inte är i Spanien. Och vi säger att jag ska vara kvar i Stockholm. Primus är 10 år. Så säg att han behöver ha en handpenning när han flyttar hemifrån. Säg att vi siktar på 20 dagar.
Han köper en etta i Vällingby.
För
1 miljon.
Ja. Då är det 8 000 i månaden då som jag behöver sätta undan nu i 10 år för att det ska bli den handpenningen.
Du får investera lite bättre.
Jo, jag förstår. Men du vet, om vi bara börjar räkna. Ja. Det är inte så många familjer här som skulle säga så här, ja, per barn kan väl sätta undan 8 000 i månaden så att det finns pengar när de blir stora. Tycker du att man ska lägga det oket på föräldrar? Man som förälder någon skyldighet att se till att barnen har en handpenning när de flyttar hemifrån?
Verkligen inte. Du har en skyldighet att lära dem om pengar. Det är så mycket viktigare. Sen får de fixa det där med handpenning själv. Självklart, har du möjlighet så är det ju inte fel att du kan hjälpa dina barn likväl som du kanske hjälper dem att ta körkort eller något sånt som du tycker är en viktig sak. Och att kunna köpa sin första bostad är ju en viktig sak. Så att kan du så är det ju jättebra om du kan spara lite grann så att de kan få hjälp med det. Mm. Men jag tror du gör ingen en god gärning om du köper dem en lägenhet till exempel. Som en del kan göra och gör.
Mm.
Det tror inte jag är så bra. Mm.
Men kan man funka idag då? Kan man gå in som borgensman? Och, eller det hjälps inte, menar du här. Om man har handpenningen.
Medlåntagare brukar man heta nu för tiden.
Jo, men det går nog.
Ja.
Absolut.
Och ska man inte göra det då?
Jo, alltså, absolut. Det kan man göra. Man hjälper ju barnet då. Men man får ju skriva tydliga regler så att man inte själv sitter och betalar allt då. Så att barnen får bo gratis. Det blir konstigt.
Jag tycker att det här är skit. Och jag tycker det blir svårare och svårare nu ju äldre de blir. Nu är de som sagt våra 15 och 18. Och jag har tyckt att det varit lättare. Men nu när det börjar närma sig det här att de också ska flytta. Jag vill inte heller. Och jag vet att min son inte vill bo hemma för att om han hade möjlighet så skulle han ju hellre köpa någonting eget så småningom. Men under den här studietiden som kommer vara nu då, från att han till hösten börjar plugga, så är det ju några år där man inte kan få in så mycket pengar. Jag tror också att det finns ett tak på hur mycket man får tjäna för att ens kunna ha möjlighet att få ett studiebidrag.
Mm.
Vilket jag inte kan riktigt regna om. Men i alla fall så tycker jag att det blir svårare och svårare, för att är barnen glada så är man ju själv glad. Det är ju det finaste och största och viktigaste man har, känns det som.
Man ska se till att de blir glada sen också.
Ja, och det är det. Men ja, har man då så här, skulle jag kunna gå in som medlåntagare så länge jag vet att det finns ett ansvar och att det ska skötas, så att han i det här fallet då visar på att jag har koll, jag bryr mig, då kommer jag göra det.
Absolut, och jag tror inte att det är något fel. Det viktiga är att man inte betalar allt,
åt dem, eller att man köper en lägenhet åt dem. Som
nej, de måste få det lite tufft. Jag tänker ju på när jag blev vräkt och fick bo i en källare och sånt där. Det är det som man har lärt sig på liksom, när, man liksom, när det går åt helvete. Det är
så
det
jag,
som är
så hade jag ju när jag flyttade hemifrån. Jag hittade, inte när jag flyttade hemifrån, men när jag köpte min första lägenhet, en liten, liten etta utanför tullarna.
Ah. Var det 70-talet?
Nej, så måste, det kan jag säga 70... Ja, 90, måste varit mitten på 90-talet. Och, och då var det faktiskt så att då hade jag fått lån. Jag hade lyckats få till det med banken. Och gick till mina föräldrar. Och då var de så här, vi har lite pengar. Om du vill skulle du kunna låna en del av pengarna av oss istället för att låna allt i banken. Och sen så, för vi har, det här är vad vi har för ränta på dem på kontot idag. Ja. Om du kan matcha den räntan så, och vi får ut motsvarande i ägande. Ja. Så att om lägenheten går upp så är vi med på uppgången. Men vi är inte med på nedgång. Utan liksom, vi lånar pengarna. Du betalar 0,75% ränta eller något då av vad de hade på sparkontot. Liksom. Och det är klart att det hjälpte ju mig igång, men det var inte som att de hade fixat lägenheten eller de sa, nu har vi ett förslag här när du ska flytta, utan det var ju jag som drev den processen, och jag är väl tacksam att jag fick den hjälpen. Verkligen. Det var ju en bra boost för mig igång, och det visade sig att eftersom, ja, ni fattar ju själv, det var ju en grym affär för dem också, de tjänade ju mer pengar än vad de hade kunnat tänka sig på det, så de kunde göra samma generösa erbjudande till min syster senare, baserat på att de hade gjort det för mig. Men det tycker inte jag att man ska sitta här som ångest som förälder och säga så här, hur mycket har vi sparat undan till barnen nu? Har vi sparat undan 1 miljon var till barnen? Det är liksom, ha en egen buffert är ändå första.
Ja, absolut.
Bara det, precis. Kan man ha någonting så är det en lyx. Det är inte alla som kan alls få undan de pengarna.
Nej,
det ska man inte ha något dåligt samvete för. Men sen också,
däremot ska man ha dåligt samvete om man inte lär sina barn om ekonomi. Man inte gör de här sakerna vi har pratat om tidigare.
Det ska man ha.
Träna, få kämpa, få lista ut, få misslyckats.
Men också ha den här dialogen och försöka prata om det hemma, vad som är rimligt och inte.
Ja.
Jag hade senast nu så åkte mina barn tillsammans med sina kusiner ner till syrran i Göteborg, hälsade på, och då var det så här, hur mycket ska vi bidra till den här resan? Ja, men det är väl jättehärligt att, men så här, är det bensinen ska de betala? Så här, nej, men den ska nog vi ta. Men glassen då på macken, den ska vi inte ta.
Nej.
Men det här är inte alltid helt lätt.
Nej, absolut.
Så jag tror
inte
att det är viktigt att man har den här dialogen igång också. Att man, och det lär ju barnen också, om inte annat, att man snackar om ekonomi hela tiden.
Verkligen.
Oavsett ålder, oavsett om det är primus 10 i matbutiken eller om det är 18-åringen som har tagit körkort precis, så tror jag, ha en dialog igång.
Ja, vad man än gör kan man liksom prata om det. Och det är, jag menar, de förstår ju inte vad ett hus kostar eller hur lån funkar eller någonting, men prata om det, till slut sätter det sig, till slut förstår de. Och
kom överens om vilka regler som gäller och försöka hålla till dem.
Verkligen.
Men det här ämnet får vi anledning att återkomma till hur många gånger som helst.
Ja, det här var inte sista gången, det hör jag.
Nej.
Viktigt.
Spännande.
Ja.
Tack Kristina för att vara, och tack. Extra tack till
Pontus och Klara.
Pontus och Klara.
Tack. Ja, ja. Tack för det, det här programmet kom till. Ja. Kom
så, bra.
Så enkelt.
Shout out Pontus och Klara.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag, och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.